Welcome to Wake Up Podcast with Viv Trader. Viv is a curious person with the desire to embrace different opinions and expertise. Her focus is health, well-being, environmental, and political. She holds a non-judgmental approach and she is objective. Her approach is that in order for us to create change and push boundaries, we need to consider all possible angles. A wider range of influences and opinions are needed. She thinks this is especially true for tasks which involve creative problem solving, innovation, and collaboration. Viv's ambition is to raise your awareness and contribute to a better world. She is also the founder of Vivalicious Food, which produces an innovative vegan baby food with added omega-3 from an algae oil. www.vivaliciousfood.com.
Så idag har jag den stora äran att träffa dig igen, Sara Öberg. Välkommen till min podd. Så himla kul att se dig. Det ser strålande ut.
Kul att se dig också. Det ser också så strålande ut.
Ja, men nu Sara, kan du berätta lite kort, vem är du?
Ja, men okej. Okay. Ja, jag är en eldsjäl som brinner jättemycket för naturlig läkning och hälsa. Och är då utbildad näringsterapeut och örtmedicinare, hälsopedagog och kostrådgivare. Men har också ett ben i skolmedicinen. Jag har flera års skolmedicinsk utbildning också. Så jag brinner väldigt mycket för egentligen båda de här områdena, kan man väl säga. Att man samverkar och jobbar för att läka och hjälpa människor. Så jag driver en klinik där jag tar emot patienter som behöver hjälp. Mestadels faktiskt på distans numera. Men och jobbar och skriver en del och så också. För till exempel Kurera. Så det är väl lite kort.
Ja, underbart. Och idag ska vi prata lite om autoimmuna sjukdomar och histaminintolerans som problem och sköldkörtelproblem. Vad är autoimmuna sjukdomar för de som inte vet det?
Ja, alltså inom vården så kategoriserar man ju in autoimmuna sjukdomar mycket som alltså att kroppen attackerar sig själv och inte liksom riktigt kan reparera saker på egen hand. Det är så man ofta säger, att om du har en tarmsjukdom, säger vi exempelvis, så säger man att det är en autoimmun sjukdom, alltså att kroppen attackerar sig själv. Men egentligen så skulle ju jag säga att det mer kan, alltså de här kroniska besvären mer handlar om att man har en nedsatt förmåga att läka sig själv. Så att man behöver ju titta på varför man har det här problemet och också då fundera på hur man kan korrigera det. Och många gånger inom vården så förmedlar man ju att autoimmuna sjukdomar inte går att läka, utan man alltid kommer att ha dem. Och det tror ju inte jag på. Där är man ju olika, men jag tror inte på det. Utan jag tror att man kan läka ut det. Bara man tittar på orsaken och förstår att vissa saker kanske man måste ändra i sitt liv, som kosten eller stressen eller liknande.
Mm. Och då är vi tillbaka till det här med att inte symptombehandla, utan att gå till botten med orsaken. Mm. Varför gör vi inte det idag?
Ja, det är en jättebra fråga. Det kan man faktiskt undra. För det är ju, på något sätt så är det ju så att när man har ett problem i kroppen så måste man ju naturligtvis ta reda på var det kommer ifrån. Vad som är orsaken. Det är ju där man behöver börja. Sen kan man naturligtvis behandla akut med läkemedel eller liknande om det är jätteallvarligt och man verkligen behöver en snabb lösning. Men den långsiktiga lösningen kommer ju alltid vara att titta på vad är det för symptom jag har och vad är orsaken till dem? Annars kommer jag ju aldrig få en långsiktig lösning, utan då kommer jag behöva medicinera hela livet till exempel. Och sen så tänker jag att alltså, kroppen signalerar ju, säger ju till oss att någonting inte stämmer genom att visa symptom. Så lyssnar vi på det så kommer vi ju kunna läka det som är problemet. Men lyssnar vi inte på det så kommer kroppen behöva skrika högre, och då får vi andra problem istället. Så jag tänker liksom, om man medicinerar ett symptom så kommer det komma andra symptom om kroppen inte får hjälp. Och anledningen till, tror jag i alla fall, att man ser det så här i Sverige, för jag vill ändå förtydliga att man gör ju inte det i andra länder. Alltså om du tittar på österländska medicinen till exempel, så jobbar man ju inte alls med symptom på samma sätt, utan där jobbar man ju mycket mer med orsaken. Jag tycker att de är väldigt duktiga på det i Schweiz och Tyskland också, de här typiska länderna som är väldigt bra på naturmedicin. Jag tycker där jobbar man ofta läkare och naturläkare ihop och försöker att titta på orsak och varför det har blivit så som det har blivit. Men i Sverige så är vi väldigt dåliga på det generellt. Och jag tror att det har mycket att göra med att vi växer upp med den här tanken att man ska ta ett piller och så ska man gå och jobba. Man vill hela tiden ha snabba lösningar. Och snabba lösningar i det här sammanhanget är inte så bra. För att du ska kunna ändra ditt liv, eller för att du ska kunna få en effekt och lösa orsaken, så behöver du kanske ändra ditt liv. Och det sitter ganska långt inne för många. Och det är klart, det blir ju inte en snabb lösning. Om du bara vill ta ett piller och sen gå och jobba och inte behöva liksom titta in i dig själv och fundera på vad är det jag gör som gör att jag inte mår bra, då kommer det ju inte bli en långsiktig lösning. Så att jag tror att det är en kombination av att vi är generellt rätt avstängda. Alltså inte vågar titta in och liksom verkligen fråga oss själva vad är det jag gör för någonting som inte är bra för mig. Men också just att samhället ser ut mycket som det gör. Att det är så vi är vana helt enkelt. Och så var det ju när jag var liten också. Om man fick halsfluss eller liknande. Då tog man en antibiotikakur och så gick man ja, folk går till jobbet direkt liksom. Men jag tror många till exempel tror ju att man inte kan bli frisk från en lunginflammation om man inte tar antibiotika till exempel. Men det kan man ju absolut, bara att ta någon dag extra.
Spännande. Så hur skulle det se ut från ett ekonomiskt perspektiv, tror du, om vi började gå till botten med orsaken jämfört med bara symptombehandling?
Ja, jag tror att det skulle bli en otroligt stor skillnad, därför att då skulle ju människor läka på riktigt. Och det är klart att då skulle man inte belasta vården på samma vis. Då kanske vården mer skulle belastas med olycksfall och akuta ärenden än just de här kroniska besvären som idag belastar vården enormt mycket. Och sen så är det klart att det även skulle ge en mer positiv bild för människor ur ett psykiskt, mentalt perspektiv. Alltså jag tänker många blir ju kanske deprimerade eller på något sätt mår sämre psykiskt av att de inte mår bra fysiskt. Det hör ju ihop om man säger. Så att jag tror ju mycket på att det skulle öka både livskvaliteten och göra människor lyckligare att man faktiskt jobbar med orsaken och verkligen ändrar saker så att vi kommer till rätta med problemen och kan komma vidare men också utvecklas. Man utvecklas ju också av att lära sig och förändra saker i sitt liv och så. Så på ett samhällsekonomiskt perspektiv så skulle ju det naturligtvis vara jättepositivt att människor blir friska istället. Däremot så kanske läkemedelsbranschen inte riktigt skulle hålla med. De har ju en stor, alltså det är ju så, de tjänar ju enorma pengar på att man är sjuk. Och om du då har en patient, men det är som om du har en kund som kommer in på ICA, jag menar, om du kan få den att alltid handla samma sak varje vecka, året och år in tills den dör. Så då är det en fantastisk kund. För att du behöver inte ens engagera dig för att få in den kunden. Utan har du väl fått in den, ja, ligger den bara där och det tickar pengar. Och det är det som händer med sjukvården också. Att om du har en autoimmun problematik och måste ta ett läkemedel hela livet. Eller kanske SSRI-preparat eller liknande för depression och så. Så kommer du ju vara en otroligt bra kund under lång tid. Så att, ja. Personligen så ur livskvalitetsmässiga skäl så tycker jag att man borde vara mera helhetstänkande och titta på orsaken istället för att bara symptomlindra.
Och du pratar mycket om det här med depressioner, det här psykiska och fysiska, att det har samklangar med varandra. Hur ser du på arbetstiden idag? Vi är ju uppväxta med att jobba 8 timmar om dagen. Hur ser du på den situationen att vi jobbar så långa dagar? Vad tror du om att om vi minskade vår arbetstid, skulle det ha en effekt på vår hälsa?
Absolut, det tror jag absolut att det skulle ha. För att jag menar, det är bara att titta runt omkring sig. Människor har så mycket att göra. Alla är så upptagna och stressade generellt. Det är klart att det beror ju mycket på att vi har det samhället vi har där båda två kanske i en familjesituation ska jobba heltid. Eller om man är ensamstående och jobbar heltid och så ska man samtidigt då efter skolan och fritids då kanske hämta barn som ska få mat, de har kanske aktiviteter, träningar och sådana saker. Det blir ju ingen tid över. Och det där ekorrhjulet är ju lite tvåbottnat. Det ena är ju att det skapar väldigt mycket stress att vi har det så tajt med tid. Liksom, att man lägger så mycket tid på arbete så att det finns inte så mycket tid kvar till barnen till exempel. Men sen är det ju också just att jag tänker att man behöver ju hinna röra sig. Alltså, jag tror ju att det skulle vara bra även för arbetsgivaren om man jobbade lite mindre så att man kanske hann till exempel träna och ta hand om sig. För då skulle man också göra ett bättre arbete på plats. Men det där har varit en väldigt intressant fråga att du säger det just för att jag brinner ju väldigt mycket för barn och barnhälsa. Och jag tror ju inte att det samhället vi har idag är väldigt särskilt bra för barnen. Att vi, nu säger jag vi för att jag jobbar ju inte så, men generellt i samhället att man då väljer att jobba, komma hem sent. Sen så ska barnen då få mat och så vidare. De kanske hamnar framför skärmar. Det är ju otroligt viktig fråga att ta tag i det här, att fundera på vad ska jag göra för att ha tid till barnen? Alltså de behöver ju sin tid. Så att jag upplever ju i många fall att föräldrarna gör så gott de kan. Men att det blir barnen som får stryka på foten med tiden. Om man säger. Man lämnar barnen kanske på aktiviteter. Och så åker man iväg och handlar under tiden. Istället för att sitta där och heja på dem. Och inte att lägga någon skuld på föräldrarna på något sätt så. Utan det handlar ju mer om hur samhället är uppbyggt. Att vi skulle behöva ha mer tid.
Och hur den här stressen då, för det skapar väl sömnproblem antar jag, stress?
Ja, precis. Det kan ju skapa sömnproblem. Jag tänker att det skapar ju sömnproblem därför att vi frisätter ju stresshormonet kortisol när vi är stressade. Och kortisol är ju sen i sin tur då antagonist till melatonin, sömnhormonet. Vilket gör att, och du kan inte vara vaken och sova samtidigt, så att det kommer alltid bli ett problem. Om du stressar så kommer du få problem med melatonin också, alltså sömnen då. Plus att det kan också skapa andra problematiker, alltså just att kortisol har ju många funktioner i kroppen. Allt från hålla ordning på kroppens salter till tarmens rörelser till att också även då hjälpa, alltså att vi påverkar ju signalsubstanser och så vidare. Så att många blir ju också... ur det perspektivet, om de blir stressade så kommer de ju få problem på andra sätt i kroppen. Kortisol har ju också funktionen att hålla ner inflammationer till exempel. Så att vi behöver ju egentligen ha ett liv där vi lever i väldigt lugn och ro, där vi har harmoni, där vi känner att vi hinner med det vi ska göra, där vi har gott om tid till kärleksfulla relationer och där man hinner göra mer saker tillsammans. Det är kanske en bra utgångspunkt för att liksom också motverka stress.
Och sköldkörtelproblem, hur det är ju många som har det problemet att den är överaktiv eller inaktiv. Vad beror det på?
Ja, alltså, det här är ju ett jätteområde vill jag verkligen förtydliga. Men en sak som jag tänker som kan vara bra att nämna, det är ju återigen att det har en koppling till stressen. Därför att sköldkörtelhormoner bildas ju i sköldkörteln och ska ta sig till cellerna för att bilda energi. Men när det väl kommer till cellen och ska bilda energi så krävs just kortisol, kroppens stresshormon. Och det här gör ju att när jag är i en akut fas, när jag blir jättestressad i början, då kommer jag ha ett väldigt högt kortisol. Jag kommer ha en väldigt hög frisättning av sköldkörtelhormoner för att kroppen försöker bilda energi snabbare för att jag ska kunna, om jag till exempel är i fara. Kroppen tror ju att du är i fara när du är stressad. Jag tror att du blir jagad av ett lejon. Den vet ju inte att vi kanske bara är stressade över att vi har mycket att göra till exempel. Utan kroppen reagerar ju likadant oavsett vad det är för stressreaktion egentligen. Så det som händer är ju att jag då utifrån det inte riktigt kan bilda energi korrekt. Då. Första steget är att jag får en jättehög produktion. Nästa steg är att produktionen går ner i produktion. Alltså att jag får lägre kortisol och lägre sköldkörtelhormoner. Just för att jag då inte kan bilda energi på ett korrekt sätt. Och det här är ju kroppens sätt att dra i handbromsen när vi har stressat länge. Därför att skulle vi fortsätta stressa så tär ju vi på kroppen väldigt mycket. Så att binjurarna kommer att bli väldigt trötta. Och när de blir trötta så drar de ner på produktionen av kortisol. Och då kommer jag inte heller att ha samma funktion av sköldkörtelhormonerna i cellerna eftersom jag inte kan bilda energi och då drar kroppen ner på den produktionen också. Så det här är ju ganska avancerat men kort kan man ju säga att om jag stressar mycket och har för mycket i livet så kommer det även att påverka sköldkörteln och kortisolet och energinivåerna, att man kanske blir trött och hängig och får problem med sömnen, får problem med könshormonerna kanske så att man märker att menstruationen börjar blir annorlunda. Man kanske blöder mer eller har en oregelbunden cykel eller kortare eller längre cykel än normalt. Och så. Och det är typiska tecken på att det här systemet har bränts ut av all den här stressen som vi har i samhället.
Så vi är under stor stress idag, de flesta av oss. Och om man tittar från ett politiskt perspektiv, vad tycker du att politikerna idag, oftast när det gäller politiska frågor så är det oftast en kortsiktig lösning från ett ekonomiskt perspektiv här och nu. Men hur ser du på politiken att synsättet där, för vi behöver ju ha mer långsiktiga lösningar.
Ja, alltså den här problematiken finns ju nog egentligen inom alla områden som politiken berör, alltså även ekonomi och sådana saker, att man bara tittar kortsiktigt på sin mandatperiod och sen lovar massa löften och sen så, det är, liksom, det är ju väldigt få saker som verkligen är långsiktiga i politiken, vilket jag tror är ett jättestort problem, för man skulle ju behöva göra en långsiktig plan över hur det här ska fungera och hur människor ska kunna komma in i arbete genom att vara lyckligare och må bättre och vara friskare till exempel och sådana saker. Det är ju ingenting man kan lösa på 4 år, utan man behöver ju långsiktig plan. Sen så, alltså jag måste ju få säga det, alltså att jag tycker att det är lite sandlåda. Jag tycker mest de bara står och tjafsar med varandra. Det är bara att kolla på, om man tittar, nu läser jag sällan tidningarna, men om man nu gör det så är det ju mycket att de tjafsar med varandra om saker. Man undrar egentligen hur mycket de egentligen bryr sig om människan. Den här lilla människan som liksom går på gatan och som faktiskt inte mår bra. Ibland tänker jag att det är så mycket pengar som går till skattemedel. Det är så lite som egentligen används på ett bra sätt. Så jag har absolut ingenting emot att betala skatt. För jag tycker att det är fint med solidariteten och att vi hjälps åt. Och om man tittar till exempel på, ja, men Australien till exempel, där man måste ha dyra försäkringar, annars kommer inte ambulansen att hämta dig. Alltså jag som älskar människor och djur och så här, vill ju naturligtvis att alla ska få ta del och få hjälp. Men jag stör mig personligen på just det här att det liksom inte används på ett bra sätt. Det gör mig lite ledsen. Jag tror att många av dem som är i det politiska högre skiktet skulle behöva bytas ut till människor som kanske är mer empatiska. Tyvärr så är det ju många gånger de som är ledare är ju oftast kanske inte de mest empatiska personerna. Och nu generaliserar jag ju givetvis. Det finns ju säkert helt fantastiska människor där uppe på toppen. Men generellt så är man kanske lite mer oempatisk för att kunna ta sig så långt. Jag tror att det skulle behöva komma in människor med större hjärtan. Som ser, som vill göra större skillnad och inte bryr sig så jättemycket om sitt eget och sin egen framtoning och sitt eget ego liksom. Det var mitt personliga svar.
Ja, och det är ju ett problem, för om man tittar på stora företag i ledningen så är det ju oftast många med makt, kontroll, ego som styr. Och du säger det är intressant det där med mer hjärtan, att vi behöver ha mer empatiska människor. Hur tror du,
ja. Så är det verkligen.
Med framtidens generationer, barnen som växer upp nu, de är ju, har ju ett helt annat DNA, vad jag har upplevt, att de är mer miljöintresserade, mindre de är inte så intresserade av att konsumera, materialismen. Vad tror du kommer att hända i framtiden med dagens barn och ungdomar som växer upp just nu? Hur kommer de förändra världen?
Ja, jag måste ju säga, jag får så här rysningar, för jag tänker så här att, alltså en del säger så här, nej men jag vill inte skaffa barn för att världen ser ut som den gör, men jag tänker tvärtom, jag vill ju skaffa barn för att göra världen bättre och försöka bidra med en liksom, förstår du hur jag tänker, att man har liksom verkligen små människor som man kan som kan göra skillnad. De är små nu, men de kommer växa upp, de kommer ha allt det de lär sig, allt det de, deras fantastiska syn på djur och natur kommer ju liksom att spridas. Och det viktigaste uppgiften vi har, det är att se barnen. Jag kan säga så här. Jag tror att de kommer göra enorm skillnad. Därför att precis som du säger, det är helt annan typ av mentalitet hos de barnen som växer upp idag. De bryr sig på riktigt om natur och djur. Och jag som har känt mig som ett UFO på den här jorden sedan jag föddes, liksom, jag känner ju en stor förhoppning För jag har alltid varit sån som bryr mig om djur och natur och så. Men jag har känt mig, alltså det finns ju massor med människor som gör det. Men jag menar bara, jag har känt mig lite ensam faktiskt. Så där i mitt sätt att se på saker. För att jag är så helhetstänkande och tänker på djuren och naturen så mycket. Och är väldigt empatiskt lagd. Och det kan liksom bli ganska tufft i den här världen som vi är i. Men jag ser ju att många av barnen som växer upp idag har det så starkt i sig. Och då får jag en stark förhoppning om att det kommer att bli bättre. Det jag tror dock att vi föräldrar skulle behöva göra, det är att vakna ur vårat zombietillstånd där vi bara scrollar på mobilen och liksom är så fokuserad på sociala medier. Och det är väl just det här att har man inte, är man lite rädd för att titta inåt och det känns skrämmande, kanske relationer som inte fungerar och sådär, då använder man telefonen istället för att kanske verkligen på riktigt gå in i, okej, vad kan jag ändra? Hur kan jag ändra den här relationen? Och så där. Och jag tror att den saken är viktig för oss vuxna att förändra. För att barnen ska också få behålla den här känslan av att ja, alltså den här kärleken de har. För att det oroar mig lite grann faktiskt det här att människor är så upptagna med annat och inte tittar på med sina barn. Det oroar mig lite. Men utöver det så nej, jag tror att det kommer att bli en stor skillnad. Barnen är helt fantastiska som växer upp nu.
Och där pratar vi om närvaro, hur viktigt det är att vara närvarande här och nu i stunden. Hur påverkar det vår helhetshälsa om vi stannar upp och är mer närvarande? Kan vi reducera sjukdomar genom att vara mer närvarande och leva i nuet?
Ja, alltså det är en jättebra fråga och egentligen så tror jag faktiskt det. Nu är det ju så här, jag menar det är alltid lite så här svårt när man säger att man kan läka saker och ting. Det kan ju starta irritation hos vissa, men en sak som jag ändå vill säga, det är ju att om man är i nuet så är man ju oftast inte rädd. Därför att mycket av rädslor handlar ju om det som komma skall. Alltså man har ju det mesta man går och är rädd för kommer ju aldrig ske, liksom. Utan mycket av rädsla som finns är ju kopplat till framtiden och oro inför hur det ska bli och även ekonomi och sånt. Alltså det är klart att man kan ha det tufft i nuet, men många gånger är det ju rädslan som kanske styr. Och samma sak med det som har varit, att man sitter fast i det är ju egentligen också, det blir väldigt mycket negativa känslor kring en situation som man kanske går och ältar och så har man egentligen ingenting. Du kan inte styra över den situationen för den har ju redan varit. Så att vara i nuet är ju ett jättebra sätt att inte ha den här stressen som sen i sin tur bryter ner. Och så mycket av dagens sjukdomar är ju kopplade till stress. Så jag tänker ju att får du bort den stressen genom att vara mer i nuet så kommer du ju ha en helt annan harmoni och då kommer du också kunna läka på ett bättre sätt. Plus att du också kommer uppmärksamma situationer. För det är så här, jag tänker att om du verkligen är med i nuet, det är ju då du kommer ihåg olika situationer och du kanske möter ett barns ögon, ser glittret, liksom känner in det ordentligt. Det är ju svårt att göra det om man inte är här och nu. Så att jag tror absolut att det har en stark påverkan på vår hälsa överlag att vara i nuet och ta hand om oss och lyssna in och ja, men liksom inte bara jaga på.
Oerhört intressant med minnet där, att om man inte är närvarande så kommer man inte ihåg. Hur skulle det påverka vår hjärna om vi var i nuet och vi kommer ihåg? Jag tänker med Alzheimers och demens, men alla sådana här sjukdomar som gör att man tappar minnet, och det har ju varit covid, vi vet att det påverkar minnet. Så genom att vara mer närvarande så kan vi stärka vår hjärna också genom att öka.
Ja, absolut. När vi zoomar ut och är i framtid eller i dåtid så kommer vi ju automatiskt att många gånger, alltså det behöver ju inte vara så naturligtvis, man kan ju vara i framtiden och titta på saker man ser fram emot som är positiva också, men mycket blir ju fokuserat på rädsla kanske. Och om man tittar på medierna idag, till exempel nu är jag utbildad journalist, men man skäms ju liksom över hur det ser ut i medierna. Om man tittar på hur det liksom framställs med alla saker, till exempel man skriver att det är ja, men alltså man trycker hela tiden på rädsla, att nu kommer ekonomin och ja, nu går det för fort och positivt, det blir inte bra. Man liksom, bostadsbranschen kommer krascha. Oj, nu kommer ett nytt virus. Alltså, allting handlar ju om rädsla hela tiden och att man ska skapa polarisering. Och det är klart att det gör ju att är man inte riktigt så där, verkligen jordad och kan liksom stå i det och bara känna att ja, fast det kommer inte hända. Så kommer ju det stressa och göra att man naturligtvis får väldigt mycket stress som sen så då i sin tur påverkar hälsan. Och jag tror ju jättemycket på att hjärnan behöver få vara närvarande i nuet på ett positivt och avslappnat sätt. För man får ju komma ihåg att det här överlevnadssystemet som vi har, det är ju designat från förr i tiden när vi blev jagade av ett djur. Men sen hade vi också chans att vila i flera veckor kanske. Vi kanske låg och bara pillade oss i naveln under några veckor och åt lite bär liksom. Vi hade ju inte de intrycken vi har idag och den stressen som vi har och den prestationen vi har och sådär. Utan det vi hade då egentligen var att överleva om det var kallt, fixa mat, ta hand om barnen. Alltså det var ju egentligen där det vi hade att göra. Det var säkert väldigt slitigt emellanåt, men det var väldigt få uppgifter. Det ger inte alls den här översköljande effekten som det gör nu. Och problemet är ju att idag så blir det så mycket med allting. Och det här systemet är ju inte designat så. Så att all den här stressen som vi har kommer påverka oss. Både hälsomässigt, fysiskt, alltså i kroppen. Så att vi då kanske får sjukdomar. Men också som vi pratade om här nu, att man faktiskt inte är närvarande. Och jag menar, alltså du behöver ju för att kunna till exempel möta ett barns glitter och själ, liksom titta in i någons ögon så, du behöver ju vara närvarande, annars kommer du aldrig märka de små subtila sakerna, utan och jag tänker så här ibland, tänk om man skulle ligga där sen på dödsbädden och så har man liksom inte tagit vara på tiden. Man kanske har gjort mycket saker och så, men frågan är hur mycket har man tagit vara på tiden och verkligen brytt sig om, haft bra relationer och så, det är ju det viktigaste på något vis.
Och jag tänker med det här rädslor, att rädslor skapar så mycket sjukdomar som cancer. Tror du att rädslor framkallar cancer hos människor?
Oj, ja, det här blir ju en sån här jättekontroversiell fråga. Alltså, med risk för att människor kommer och liksom kanske emotsäga mig här, så tror ju jag att alla de här känslorna vi har påverkar vår hälsa. Ja, jag tror ju på det jättemycket. Men sen så är man ju olika där. En del skulle säkert gå i taket över att jag säger det. Men jag tror absolut att sjukdomar skapas mycket av våra rädslor, våra tankar, vår stress och så vidare.
Så genom att vara närvarande så kan vi ge våra barn kärlek. De är sedda, de är bekräftade och är i en mindre rädslostyrd styrning, mer i en kärleksfull styrning, och det kan motverka då stora sjukdomar i framtiden. Så att genom att vara närvarande så kan vi lösa väldigt stora problem.
Det tror jag absolut. Och just det här också, man får ju tänka på också att barnen kanske också blir tryggare om man är närvarande. Alltså för de känner ju att de kan lita på oss då. Om vi bara flaxar iväg i tankarna och de märker att man inte lyssnar till exempel, så kommer ju det givetvis påverka hur de ser på oss och hur de litar på oss vuxna. Så det är också det här med att skapa en trygghet som gör att man kan liksom växa och gro i som människa. Men sen vill jag också säga det, just att jag tror ju generellt att sen har är ju, man får ju säga, måste ju lägga in också som sådana här svåra sjukdomar, så det har ju oftast många olika orsaker. Det kanske även beror på vad man äter och sådana saker. Men en sak som jag tror är en av de största bovarna i samhället generellt, och som jag tror kommer bli ett stort samtalsämne i framtiden, det är ju stressen. Man har ju, i dagsläget så tycker jag att man många gånger tonar ner det och får det att låta som att det är helt naturligt. Men man måste backa bandet och se på hur samhället såg ut förr i tiden. Det var inte så här som vi, det är inte så här systemet är designat helt enkelt. Så det kommer påverka oss på olika sätt. Och sen har man olika svagheter. En del får problem med tarmen när de stressar. Och en del får problem med hjärtat. Man har liksom sina svagheter. Jag tror alla vi människor har någon form av svaghet som alltid visar sig. Och där kan man ju välja två vägar. Det ena är ju att då symptomlindra och tänka att det tar ett läkemedel. Det andra är ju att kanske då fundera på, okej, varför signalerar min mage? Det kanske är kanske är superbra att man har någon som signalerar att nu är det för mycket. Att kroppen säger ifrån.
Och histaminintolerans, vad är det?
Histamin, ja precis, för då kommer vi in på ett annat stressrelaterad problematik. Och det här kommer egentligen flera saker som jag tänker som är så spännande. Och det är ju att en av sakerna, alltså histamin är ju en signalsubstans. Och den frisätts ju också vid stress. Och den frisätts ju när vi stressar. Den frisätts om det uppstår en stress i kroppen, till exempel om vi får en allergisk reaktion. Så histamin frisätts ju för att lugna systemet kan man säga. Men om det är så att vi då inte kan bryta ner histamin ordentligt, då klarar vi ju inte att bryta ner det. Så det kan ju finnas två saker till att man får för mycket histamin. Det ena är ju att man kanske då har väldigt mycket stress, att histaminet blir högt, eller att man har en intolerans eller allergi som gör att det frisätts väldigt mycket histamin. Men det kan också bero på att man kanske inte bryter ner histamin korrekt. Och då kommer man tillbaka till stressen, därför att väldigt mycket, alltså stressen påverkar ju många saker i systemet. Alltså vi har ju pratat om kortisol som påverkas, kroppens stresshormon, som gärna kan bli lågt och så, då kan man inte konvertera och bilda adrenalin till exempel. Men det påverkar ju också signalsubstanser, alltså histamin ökar, serotonin och GABA ökar i nästa steg för att lugna systemet. Så hela det här larmsystemet sätts ju på liksom. Men sen påverkar också stressen tarmen. Och det här är ju en av mina andra, sån här, jag brinner ju för barn och barnhälsa väldigt mycket. Men de sakerna jag kanske har specialiserat mig på mest som terapeut är ju just sköldkörteln, hormoner, signalsubstanser. Och även då alltså könshormoner och signalsubstanser och kortisol och så, men sen också tarmen. Och det som är så spännande med tarmen är ju att vi har ju så många olika tarmbakterier i tarmen. Och alla de tarmbakterierna behöver ju vara i balans, precis som allt annat i kroppen. Och om vi till exempel stressar, då kommer väldigt många av de bakteriestammarna som är bra att bli lägre, medan de som är mindre bra blir högre. Och så att det blir ju en väldigt dålig flora generellt i systemet då. Och det här ser man, jag mäter ju väldigt mycket mikrobiomtester, alltså tester där man mäter tarmfloran. Och då ser man att de patienter som är väldigt stressade, de har oftast väldigt låga nivåer på de stammarna som är viktiga för att till exempel bilda signalsubstanser och som är viktiga för immunförsvaret och så. Så det verkar som att de stammarna är väldigt känsliga för stress. Och det här är ju ingenting som finns särskilt mycket forskning på än så länge, men man ser det väldigt tydligt när man tar många tester, därför att man ser att alla patienter som har stress har ofta låga bifidobakterium-värden till exempel. De har brist på E. coli-bakterier som krävs för att bilda de indolerna, alltså byggstenarna som krävs för att bilda serotonin och melatonin. Så då kommer vi tillbaka till sömnen igen, till melatonin, sömnhormon. Så där påverkar stressen också. Så histaminintolerans beror ofta på att man saknar de bakteriestammarna i tarmen som krävs för att bryta ner histamin. Och naturligtvis kan man ju ha då en symptomlindrande effekt genom att äta mindre histaminrik mat. Men den långsiktiga lösningen blir ju att äta, eller att då se till att tarmfloran korrigerar sig. Så där kommer man igen till det här med stressen. Och så får man komma ihåg sen att om jag då inte lever på ett bra sätt, så kommer min tarmflora att bli sämre. Och sen i nästa steg, så vid en vaginal förlossning, så tar ju barnen över den tarmfloran som mamman har i sin tarmflora och i sin vaginala flora. Så har mamman bra och fin bakterieflora i tarmen, så kommer ju det vara bra för barnet. Men har de inte det, så kommer ju det påverka barnet så att barnet får sämre tarmflora. Så det här är ju jätteviktiga frågor att lyfta.
Och vad är histaminrik mat?
Ja, histaminrik mat, det kan vara till exempel, många reagerar ju på rödvin, det kan vara choklad till exempel, det kan vara lagrad ost exempelvis. Sen är det ju många, alltså histamin finns ju väldigt mycket olika livsmedel, så det beror ju på hur känslig man är. Men många skulle nog säga att det är de reagerar mot mest. Och då som sagt kan man ju få en reaktion, men det beror ju på att man inte bryter ner histamin korrekt i de flesta fall då. För att om du till exempel skulle äta choklad, säger vi, och så får du en reaktion, då kan det ju vara så att det är en klok sak ju naturligtvis att ta bort det. Men det bästa sättet är ju att se, okej, varför bryter jag inte ner histamin? Okej, det beror på tarmfloran, jag har stressat mycket. Okej, då behöver jag ju återställa det. Och om jag då återställer den obalansen och ser till att jag lugnar ner systemet så att jag inte stressar vidare utan tarmen får en chans att återhämta sig, då kommer jag också få en bättre förutsättning att bryta ner till exempel histamin, men också bilda signalsubstanser. För även serotonin och GABA till exempel är ju beroende av att man har en bra tarmflora. Även alla signalsubstanser bildas och bryts ner och konverteras med hjälp av tarmfloran. Så tarmfloran blir så viktig. Och den i sin tur då påverkas ju så starkt av stress. Men även av hur vi äter. Vad det är för någonting vi dricker. Om vi dricker vatten istället för kaffe. Och kanske om vi dricker sötningsmedel så påverkar tarmfloran väldigt mycket. Och samma sak också med andra saker då, som läkemedel. Exempelvis som antibiotika och sånt som också påverkar tarmen. Du kan ju ha en allergisk reaktion. Eller du kan ha en intolerans. Men, och det frisätter ju histamin. Men i din tarm så ska du ju sen, du ska ju kunna bryta ner histaminet också. Så att kan du bryta ner histamin så är inte det något problem. Så egentligen kan man säga att stressen bidrar till att du inte bildar och bryter ner och konverterar histamin korrekt. Och det gör att du inte kan hantera allergiska reaktioner och intoleranser på ett bra sätt. Så därför märker du av dem mera. Så skulle man nog kunna säga.
Mm.
Och det här handlar ju mycket om att återställa tarmfloran. En del är ju att man kanske till exempel kan använda sig av probiotika. Man kanske kan använda sig av mjölksyrade grönsaker. Mjölksyrade grönsaker är helt fantastiskt. För det innehåller ju flera hundra bakteriestammar jämfört med en probiotika som kanske har mellan 12 och 16 bakteriestammar. Och sen tänker jag ju även att det är såna här viktiga faktorer som att minska ner på stress till exempel som är viktigt. Så det beror ju på varför man har fått problemet från början naturligtvis. Men det är det man behöver fokusera på för att få en långsiktig lösning.
Mm. Och du sa det att man kan äta vissa saker då som ökar ens tarmflora och gör att de blir mer hälsosam. Vilken typ av livsmedel ska man äta dagligen tycker du för att behålla en bra tarmflora?
Ja, det viktigaste är att äta riktigt bra, alltså ren mat. Så att man har ren och naturlig mat. Så att det inte är massa tillsatser i som stör tarmbakterierna. Och helst inte sötningsmedel till exempel. Utan verkligen äta bra, ren mat. Gärna att man äter ordentligt med bra fetter, ordentligt med proteiner och se till att matsmältningen fungerar bra. Många reagerar ju till exempel med tarmen då med kanske exempelvis att man har... Man reagerar på frukt och att det är, när det är mycket kolhydrater till exempel. Så det kan man ju gärna dra ner på lite grann. Inte att man bara att man tar bort det helt. Jag förespråkar mer en balanserad kost om man säger. Men att man kanske tänker på att äta mer fiberrika och fiberrika kolhydrater. Inte kanske de som är jättelätt smälta. Och sen så, jag äter mjölksyrade grönsaker varje dag till exempel. Är väldigt förtjust i mjölksyrade grönsaker. Där finns
och vad är det? För de som inte vet vad det är.
Ja, precis. Mjölksyrade grönsaker kan ju vara morötter eller vitkål. Eller det kan vara rödbeta som är syrad. Och när man syrar det, då får man ju alltså fram, eller fermenterar då. Då får man ju fram alla de här bra bakterierna i det. Man har ju samma princip när man till exempel gör kombucha eller kimchi. Mm. Eller, ja. Så att, och jag tänker för de som vill ha det enkelt, man kanske inte har tid att stå och göra mjölksyrat själv. Så jag till exempel använder tistelbind, har jag gjort i evighet. Alltså de finns ju på Coop och Ica och har vanliga mjölksyrade grönsaker. Jättegoda och väldigt, väldigt bra ur ett tarmbakteriesynvinkel då. Och sen så andra saker man kan tänka på att äta, det är ju att man äter mycket, alltså mycket grönsaker och frukt och bär som är väldigt rika på bra fibrer exempelvis. Många äter ju alldeles för lite grönsaker till exempel. Men man behöver ju ha mycket grönsaker just för att få fibrer för att tarmbakterierna ska trivas i tarmen också. Det kallas för prebiotika. Så det är väl så man kan tänka, äta så rent som möjligt. Clean eating. Ren mat. Helst ekologisk mat. Gärna ordentligt med grönsaker. Bär är också jättebra. Och sen att man kanske tänker på att lägga till mjölksyrade grönsaker till exempel till varje huvudmåltid, frukost, lunch och middag. Och känner man sen att man har större problem än så, då kan man ju naturligtvis gå in och kanske även komplettera med en bra probiotika. Märker man, har man med sig att man kanske tror att man har en lite dålig matsmältning, så kan ju det också vara ett alternativ att jobba med. För matsmältningen är ju också viktig för tarmfloran. För när du frisätter I magen så frisätter ju du magsyra. Och den magsyran ska ju frisättas ihop med ett enzym som bryter ner protein. Det heter pepsin. Och sen ihop med en intrinsik faktor som är ett ämne som binder upp, eller ett enzym då, som binder upp B12 längre ner i tarmen. Så har du stressat en hel del så kommer du ju få mindre magsyra därför att kroppen prioriterar. Den tror att du är fara så den ser till att blodet är ut i armar och ben istället för i magen. Och då blir matsmältningen sämre. Och då bryter du också ner protein sämre. Vilket gör att du kan få dåliga tarmbakterier utav det också. Alltså att du får osmält mat som bildar tarmbakterier. Som sen i sin tur bildar endotoxiner. Alltså gifter i tarmen då. Så är det så att man upplever att man även har en dålig matsmältning. Då finns det sådana här klassiska tips som att sitta ner och äta i lugn och ro. Tugga maten noga. Men sen kan man också lägga till matsmältningsenzymer också om man vill hjälpa till.
Och det där var ju oerhört intressant, det här med att man äter långsamt. För att jag intervjuade en person, en professor, om orsaken till ätstörningar. Och där är det nu från ett forskningsperspektiv bevisat att vi äter för snabbt och konsumerar kalorier alldeles för snabbt. Att vi behöver minst 15 minuter för en måltid. För att kroppen, hjärnan ska signalera att vi är mätta. Mm. Och vi äter snabbmat alldeles för snabbt. Och det leder till ätstörningar. Mm. Så även från ett tarmperspektiv så är det jätteviktigt då. För att motverka att vi bildar gifter i tarmen. Att äta långsamt.
Mm. Precis, och där kommer vi återigen tillbaka till överstressen. Varför äter vi så fort? Jag menar, många gånger kanske man står och lagar en middag och har lagt energi och kärlek och tid och pengar på att göra ordningen en god måltid. Och sen äter man den på 2 minuter. Det blir också lite märkligt egentligen. Om man tittar på många av de här alltså jag tänker på medelhavsländerna också för den delen. Men även österländska länderna. Att man äter ju ofta väldigt länge istället. Men i Sverige är vi väldigt dåliga på det. Jag tänker om man åker ner som till Italien. Så här, de sitter ju i timmar och äter middag. Liksom, och barnen är med och springer runt. Och de gör det till en gemensam trevlig tid. Med hela släkten i princip. Liksom. I Sverige så slänger vi oss maten väldigt snabbt. På ett annat sätt. Och det tror jag absolut inte är bra. Och jag tror inte heller det är bra med den här typen av arbeten där man har kort lunch, om man har 23 minuter eller vad det kan vara. Det är ju alldeles, det är ju för stressigt liksom. Men man behöver kanske kunna äta, sitta och vila en liten stund. Och matsmältningen är ju beroende av att vi har ett parasympatiskt påslag, alltså att vi har lugn och ro. Parasympatiskt nervpåslag är egentligen att vi har det vila. Det är det vi har när vi ska gå och lägga oss, alltså att vi är sömniga och trötta. Kroppen är ju beroende av den typen av läge när vi har en matsmältning. Medan ett sympatiskt påslag, alltså att vi är igång och springer och så, det är ju mera, då prioriterar ju kroppen andra saker. Den prioriterar inte att ha blodet i magen och kunna jobba med matsmältningen då. Så många får ju också dålig matsmältning just för att man äter för fort och av den anledningen också inte har en bra matsmältning. Men sen tror jag ju också att om man har stressigt när man äter så är det också stor risk att man inte tuggar maten noga. Alltså att man sväljer den i princip hel. Och jag märker också att många när man kanske sitter och äter lunch tillsammans med andra. Om man ska sitta och äta och samtidigt prata så är det också en tendens kanske till att man försöker nästan så här svälja ner, tugga med lite vatten för att kunna svara. Och så att det allra bästa kanske egentligen skulle vara om man kunde sitta i tysthet och äta och tugga maten noga. Och ja, sitta ner och ta det lugnt. Jag själv äter väldigt långsamt, får jag ofta höra. Men det har jag alltid gjort ända sedan jag var liten. Jag har väldigt svårt att äta fort. Jag blir nästan lite illamående om jag äter för snabbt faktiskt. Det är viktigt för mig att äta långsamt. Ofta kan jag äta och sen så sitta och vänta en liten stund och sen kanske äta lite mer och sådär. Det tar ganska lång tid för hela måltiden att bli klar, om man säger.
Och vad har du för tips till de som vill äta mer långsamt, som är väldigt stressade och vill dra ut på måltiden och tugga maten ordentligt? Har du några tips där på hur man blir medveten om?
Mm. Ja, alltså där kommer man faktiskt tillbaka igen till det här med att vara närvarande och medveten. För på något sätt så tror jag att det handlar mycket om att man äter så fort för att man liksom bara slänger i sig det. Men det sitter liksom framåtböjd och bara öser in. Jag har som tips, det är egentligen att man kanske faktiskt kan börja räkna hur många gånger man tuggar tuggorna. När vi var små så sa man alltid att man skulle tugga varje tugga 20 gånger. Och det är ju faktiskt ett ganska bra tips skulle jag säga. Att man kanske faktiskt tänker på hur många gånger tuggar varje tugga. Det är ett ganska bra sätt att vara närvarande också, för då är man ju inne i den räkningen liksom. Sen ett annat tips är ju också att man kanske tar 10 tuggor och sen lägger ner gaffeln eller skeden eller kniven eller vad det nu kan vara. Och faktiskt vänta lite grann. Vänta någon minut och fundera på hur känns det nu? Är jag mätt eller är jag nöjd eller är jag inte det? Så att man bara saktar ner allting. Man säger, men gärna att lägga ner besticken emellan. Det tror jag är bra. Lägga ner dem lite grann. Bara sitta och ta det lugnt en stund. Och faktiskt vänta så att kroppen får en chans att smälta maten på ett bra sätt. Och sen så är det ju bra kanske att inte dricka för mycket till måltiderna också. För jag tror att dricker man för mycket till måltiderna så är det ju chans att man kanske blir mätt av vattnet. Och sen, och som jag sa då, kanske dricker det tillsammans med en tugga. Och så blir det effekten att man inte tuggar maten istället ordentligt.
Ja, så summan och kardemumman är att allting hänger ihop egentligen.
Ja.
Allting är en enda stor cirkel där det ena påverkar det andra.
Mm. Ja, så är det verkligen. Och det kommer man alltid till när det är medicin och den här typen av terapeutiska saker. Att man, alltså allting hör ihop. Och det är därför det är så viktigt att tänka på helheten och inte hamna i den här symptomlindrande problematiken. Alltså att man tänker att ja, men jag har ont på ett ställe och då är det där det är fel. För det första ser man det alltid som fel. Men sen också att det är just där problemet sitter. För oftast är det inte så enkelt. Det hör ju ihop allting med hur vi mår, hur vi tänker, hur vi ser, vad vi har för relationer, hur vi liksom ser på vårt arbete, hur vi ser på oss själva, och allt sånt hör ju ihop med hur vi mår. Så att och alla har ju olika behov och olika livsresor, tänker jag. Så man behöver ju stanna upp och fundera på vad som är viktigt för just mig och vad just jag behöver ändra. Och alla har vi olika utmaningar, om man säger.
Så vi behöver tänka mer holistiskt
Mm.
framöver.
Mm. Och ta hand om barnen. Lyssna på dem och se dem. Att verkligen tänka att alla barn är ju allas barn. Så att vi kommer ihåg det. Att alla barn behöver att vi vuxna är bra förebilder. Att vi har ett bra språk. Att vi tittar på dem, lyssnar på dem. Pratar med dem. Låter dem få göra sig hörda. Och att vi verkligen, verkligen liksom förstår att vi kan förändra världen bara vi bestämmer oss för att bidra med positiva saker och hjälpa till. Barnen kommer ju, de kommer ju att förändra världen. Men det är ju våran uppgift att se till att de har med sig de redskapen de behöver. Det synsättet och bra tankar och liksom att de, ja.
Att de är trygga
att de är
och sedda och bekräftade och. Och det handlar om att vi måste ta ansvar själva för vårt mående för att kunna göra det arbetet mot våra barn.
Precis.
Fantastiskt, Sara. Så oerhört intressant att prata med dig. Tiden springer iväg. Är det någonting annat du vill tillägga eller informera alla där ute om innan vi avslutar dagens spännande samtal?
Nej, jag tror nog att jag känner att jag fick med. Det är så kul också, för att när man börjar säga vad det är vi skulle prata om idag så tänker man, oj, det var ju spridda skurar liksom, för att det är så väldigt olika saker. Men det som är så fascinerande är ju just det här att allt vävs ihop. Och det är ju min mission i livet att förmedla det. Därför att det är så många som är bra på olika små saker. Man är bra på, inom vården är man bra på kirurgi, många terapeuter är duktiga på tarmen eller man är duktiga på en sak liksom och så. Men det jag vill förmedla och sprida, det är ju att allt hör ihop. Många gånger när patienter kommer till mig så börjar vi vid en ände men slutar på en helt annan ände. Därför att när vi väl har kommit till orsaken så är det oftast inte det som är symptomen. Och det är det som är så spännande, det är då man kan få ett riktigt bra resultat och nå fram, tänker jag. Så det är jätteviktigt att komma ihåg att allt hör ihop.
Tusen tack för att du kom idag, Sara. Jag kommer lämna i beskrivningen hur man kan kontakta dig och din klinik om man vill ha din hjälp, din fantastiska kunskap. Så det är lätt att få kontakt med dig.
Ja.
Tack snälla. Jättespännande att få träffa dig idag igen.
Tack så mycket själv och tack så jättemycket för att jag fick komma.
I hope you got some valuable information today. Wake up, wake up. And thanks for checking in and waking up. See you next time.